Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varmt välkommen till Women Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi stylisten och influencern Sara Biderman. Vi går in på hur Sara genom hårt jobb tagit sig fram i en bransch där konkurrensen varit stenhård och idag kan titulera sig som en av Sveriges absolut största. Men också om hur hon parallellt med sin stylistkarriär byggt upp sitt privata varumärke på Instagram där hon idag har över 65 000 följare. Sara öppnar upp om hur hon i perioder av livet jobbat alldeles för mycket och varit nära att bli utbränd. Vi pratar om hennes brinnande intresse för djurens rätt och Sara förklarar varför hon ser det som sin plikt och skyldighet att gripa in och göra vad hon kan under sin livstid för djurens framtid. I avsnittet delar Sara även med sig av konkreta tips på hur man kan jobba upp en bra och sund självkänsla. Samt hur viktigt det är att varje vecka planera en tid för att rensa hjärnan och sortera sina tankar. Och berätta hur just hon gör. Ja, nu har det blivit dags att Woman Up tillsammans med Sveriges grymmaste och snyggaste stylist, Sara Biderman. Varmt välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Sara Biderman.
Tack snälla.
Det känns så himla roligt att ha dig här idag.
Ja, men det tycker jag också.
Äntligen. Jag har ju faktiskt jobbat tillsammans förut.
Ja, det var länge sedan nu.
Verkligen länge sedan. Det måste vara typ 6 år sedan.
Men då kommer jag ihåg att du bakade en massa kakor till oss hela tiden. Det kommer varje dag.
Ja, gud. Jag kom in till Let's Dance som praktikant och sen så jobbade jag som webbredaktör där. Mm. Vad gjorde du där då?
Men då stylade jag. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket år det var för att jag har ju gjort det i ganska många år nu. Men jag har för mig att det var så pass länge sedan att det var då jag hade hand om även dansarsidan. Så då gjorde jag både dansarsidan och programledarna och juryn.
Ja, just det.
Så det var riktigt många.
Och du gör Let's Dance fortfarande idag?
Mm. Alltså det är min allra första produktion som jag gjorde. Mitt första betalda stylistjobb. Och jag tror, jag minns inte, det kanske var 6 år sedan eller någonting. Ja. Så det kanske blir mitt 7:e år nu till våren då. Men numera så gör jag bara David och Tilde som är programledare.
Just det, och då finns det någon annan stylist som gör allt det andra då?
Mm, det är faktiskt min gamla assistent.
Jaha, Anna. Vad roligt. Mm. Men hur kom du in på just ditt yrke? För du jobbar ju som stylist som sagt.
Ja, alltså det var aldrig riktigt planerat. Det började egentligen med att jag har varit så himla inredningsintresserad. Och sökte på utbildningar till inredningsarkitekt. Och så hittade jag någon kvällskurs i Stockholm som heter Helene Falks stylistutbildning. Som man antingen kunde vinkla åt modehållet eller inredning. Och då vinklade jag den åt inredning. Problemet var att när jag kom dit så var det ju liksom, jag var helt ensam så. Och alla andra hade riktat mot mode och kläder. Så då blev det automatiskt så att jag också gled in på det där. Och där lärde jag mig alla grunder och sådär. Och vi hade även praktik hos våran lärare Helene Falk. Och då var jag riktigt hungrig så då gjorde jag allt. Städade, rensade hennes lådor, sprang med hennes returer, kokade kaffe. Och sen så efter bara några månader så hade jag fått jobb hos henne då.
För hon jobbade ju också på Let's Dance, eller?
Precis, ja. Exakt. Så då började jag att assistera henne. Och assisterade henne under 1 år vilket var en superlärorik tid. Och sen efter 1 år ungefär så började ramla in i egna jobb.
För det är ju en dröm för många att bli och jobba som stylist.
Ja, verkligen.
Är det, det måste ju ändå vara väldigt svårt att komma in i en så pass liten bransch. Har du ja. Något tips på hur man kan göra?
Ja, men jag tror också, för jag märker det, jag får ju så många mejl och förfrågningar varje dag om hur går jag tillväga, behöver du någon assistent eller sådär. Och jag förstår det, för att det är ju ett privilegium att få jobba med det man tycker är roligast. Eller sin hobby liksom. Jag tror bara att man ska sätta sig ner och bestämma till att börja med vilken stylist vill jag vara. Det kan ju röra sig om sån mer profilstylist så som jag eller Niklas Berglind där. Att man jobbar med liksom programledare eller artister eller kändisar helt enkelt. Eller så kan du jobba på ett magasin och göra mer plåtningar. Eller så kan du göra reklam, vilket du tjänar mest pengar på. Och då kan det ju vara att så här, styla en statist i en Volvo-reklam. Alltså det kan ju vara väldigt, väldigt olika. Eller så finns det ju även liksom... Jag vet inte om man ska kalla det stylist, men på ett sätt är man ju det också, alltså via Instagram och så. Då är man ju mer kanske modeprofil, men det är ju också en väg att gå i dagens läge.
Mm. Men har du byggt upp ditt varumärke mycket utifrån? För du har ju också en väldigt stor Instagram-profil.
Mm. Alltså jag tror mycket började där med intresset för mitt yrke. För det vet jag verkligen finns. Och mina kunder, att det är liksom lite spännande att komma med bakom eller backstage då. Men jag tror sen att successivt så blev det liksom stilen ett... det som man ville åt och kanske inspirerades av. Alltså både min egen, men också hur jag klär mina kunder. Och mina kunder varierar ju väldigt mycket i åldrar. Så det passar ju. Det riktar sig både till herr eller dam eller olika liksom, unga eller äldre. Och så olika kroppsformer och allting. Så jag tror att, att mina följare kanske är av en bred målgrupp.
Ja. Men hur skulle du beskriva din egen stil idag?
Feminin. Ganska tidlös och klassisk ändå. Och lite edgig.
Mm.
Ja, det är nog så. Jag är ganska kommersiell, tror jag. Jag tycker... jag är inte så konstnärlig när det kommer till kläder, utan jag gillar liksom det som mitt öga dras till, vilket är vackra plagg och ting och smycken och, så jag tror allt, alltså det är som något som funkar över tid, det brukar jag ofta gilla.
Mm. Finns det någonting som du aldrig skulle sätta på dig, eller tycker du att allting kan bära som man bara matchar det rätt?
Jag tycker att alla kan absolut inte bära allting, men jag personligen till exempel har försökt ha på mig skinnbyxor vid, alltså så många tillfällen, för jag kan tycka att det är så snyggt, men på mig är det bara inte bra av någon anledning. Jag blir lite så här tantraffa i det, men det är sant. Så det är en sak som jag aldrig skulle ta på mig.
Tycker du att kläder är väldigt viktigt för hur du känner dig? Är det ett uttryckssätt för dig?
Ja, det gör väldigt mycket för alltså min sinnesstämning. Om jag ska gå in i ett viktigt möte så försöker jag alltid att klä mig på ett sätt, för att det ger mig liksom självförtroende, pondus. Så ja, det är jätteviktigt. Likväl när jag är hemma så är det extremt viktigt för mig att få vara mega ful för att jag ska få koppla av ordentligt. Alltså, vi pratar liksom håliga mjukisbyxor och min killes gamla t-shirt.
Ja,
så jag tycker att det är extremt viktigt för hur man känner sig.
Men det är väldigt intressant det där, just att kläder kan kopplas till känslor.
Mm.
Finns det några tips där du kan ge till lyssnarna på hur man kan tänka för att till exempel känna sig bättre inför ett möte eller för någonting viktigt som man ska iväg på?
Mm. Alltså jag tror väldigt mycket på att till exempel om man har något viktigt möte, och det kan ju vara en löneförhandling eller att man ska på en anställningsintervju, vad som helst, men inför viktiga möten eller viktiga tillfällen så tycker jag att det är viktigt att tänk till innan, för det är aldrig bra att stå och stressa fram kläderna på morgonen. För det blir liksom, då blir du aldrig nöjd ändå. Så prova ut kläderna i tid och prova ut någonting som är som du känner dig trygg i, bekväm i och som dig själv i. Så både liksom bekväm rent fysiskt, att det inte skaver någonstans, för det är aldrig bra i ett möte, det är ett störningsmoment. Men också någonting som du känner, det här är väldigt mycket jag.
Men, vad skulle kunna, om du ska på något sånt viktigt möte, vad skulle kunna vara riktigt mycket Sara Biderman?
Men jag tar ofta på mig en klack när jag ska in på sådana. Jag tycker för mig är det liksom en väldigt självförtroendehöjare. Jag har också väldigt gärna byxor av någon anledning. Jag föredrar att gå in i byxor istället för kjol, för det, jag känner mig väldigt mycket mer bekväm med det och att jag inte behöver tänka så mycket om hur jag sitter eller. Så det är mina såna här to go, att en liten klack och ett par kostymbrallor.
Superbra tips. Men som sagt, du är ju stylist och du är ju också en influencer.
Mm.
Hur gick det till när du ändå gick ifrån några tusen följare till 65 000 som du har nu, som ändå är en stor stad i Sverige?
Mm. Det är så sjukt när du säger, för jag reflekterar så sällan över det. Det blir liksom mest en siffra och den innebär ju inte så mycket mer än att man får ett mer, man får mer inflytande i folks, i andra folks liv. Så. Men det har varit en ganska lång resa som inte har, eftersom att det inte har varit mitt huvudsakliga yrke så har jag aldrig lagt speciellt mycket fokus kring det från, utan det är någonting som har fått vara på sidan om. Och jag tror att det är så himla bra att bara försöka liksom lägga ut det man känner för. En del kanske är väldigt duktiga på att prata om någonting, något jobbigt eller något man, man kanske blir ett bollplank för någon att ventilera med där, medan vissa kanske är renodlad inspiration och det kanske bara är så här superfina bilder. Och det, där tycker jag också att det är extremt viktigt att för folk runt omkring, haters eller vad man ska kalla dem, att de har liksom förståelse för att Instagram kan för några vara väldigt, väldigt välpolerad, men för några kan det vara helt tvärtom och båda är helt okej.
Verkligen. Hur tänker du med ditt egna varumärke där?
Men för mig har det varit mer, mer ett företag än än mig personligen där. Jag har lagt ut bilder på mina jobb eller bilder som där de får följa mig i mitt jobb när jag har varit på olika events eller vad det kan vara. Och sen nu även på senare dagar lite mer inspirationsbilder på outfit som jag tror skulle inspirera. Så jag är inte så mega generös med mitt privatliv där, vilket är ett val som jag har gjort och som jag känner mig bekväm i. Sen så vet jag inte hur det kommer att se ut på sikt.
Nej, för vi pratade lite om det, att du inte har medverkat i så många poddar. Nej. Och intervjuer och såna här saker, och det är ju för att du har valt bort det.
Mm.
Kan du berätta lite grann om valet att ändå vara så pass privat fast ändå ha ett så stort konto och vara ett så välkänt namn?
Men det är väl lite av den anledningen som vi pratade om tidigare, att det är så himla läskigt att släppa in folk på livet. Och det är ju så som det är generellt, men att släppa in folk som du själv inte känner på livet är ju ännu läskigare och blottande och så. Och jag tror att, det, att jag alltid har haft en väldigt stark integritet och att det, jag har låtit det vara så av ren vana. Sen ibland kan jag till och med tycka och tänka om mig själv att jag borde kanske släppa in folk, eller jag kanske borde dela med mig av andra sidor, för att det är ju sällan, eller ingens liv är ju så bra som det ser ut på Instagram ofta. samtidigt som jag vet inte, jag tänker att, att mitt konto, jag lägger liksom ingen vikt i det heller. Jag tar det inte på så stort allvar. Så för mig kan det också vara bara ett renodlat inspirationskonto.
Men vad inspireras du själv av på Instagram? Är det folk som öppnar upp eller är det mer inspiration? Eller hur använder du det?
Det är, alltså, för mig är Instagram väldigt ytligt. Det är bara ren bildig inspiration. Jag läser sällan andras texter. För mig är det någonting, alltså, jag lägger väldigt lite tid på att kolla igenom andra folks Instagram. Och när jag gör det så är det nästan enbart för att samla inspiration till någon plåtning eller något sånt. Och då har jag med lite sådana favoritkonton som jag brukar gå till.
Men om du skulle öppna upp om fler saker som du sa att du ibland tänker på att du kanske borde göra. Mm. Vad skulle kunna vara naturligt för dig att öppna upp om?
Jag tror mycket, inte bara kvinnor utan i den här världen vi lever i nu så lever vi ju alla med en väldig prestationsångest och den här stressen av att hela tiden behöva leverera. Så den tror jag verkligen att skulle behöva lyftas ännu mer. Kanske också för att så här, bryta ner den lite. För nu, det är någonting som vi alla känner till och lever med, men det är inte så många som gör någonting åt det egentligen, inte jag själv heller, utan man bara, man lever på och man fortsätter att leverera och man fortsätter och aldrig vara nöjd och så här, ibland kanske man borde stanna upp och klappa sig själv på axeln och så här, bra jobbat, men det blir ofta att man bara tågar på.
Verkligen, man tar sig sällan tid att reflektera över vad som händer. Allt bara fortsätter hela tiden och det är så svårt att fira saker för då är känslan lite över kan jag tycka. Man kanske ska fira tidigare när man får det där bokkontraktet, kanske inte när man släpper boken.
Precis.
Men liksom, hur skulle vi då, för det här tycker jag verkligen också, men hur skulle vi kunna lyfta det här mer och prata mer om såna här saker?
Men jag tror att det är viktigt att berömma sig för mer mindre saker. Att det kan vara att vad duktig jag var som tog mig iväg och tränade i morse. Det behöver liksom inte vara så att jag måste hinna träna, jag måste hinna göra det här, jag måste göra det här. Utan man kan bli bättre på att berömma sig för små saker och också bli bättre på att inte tycka att allt är livsviktigt och hela världen. Det gör inget om du inte hann bädda rent ikväll. Det gör inget om du inte orkar gå på det där eventet som du hade tackat ja till från början. Veta om att allt är inte så viktigt hela tiden.
Men har du haft mycket krav på dig själv genom åren?
Ja, men väldigt omedvetet. Alltså det här är någonting som har kommit till mig på senare år som jag har förstått att för jag har alltid jobbat extremt hårt och jag har alltid vetat någonstans inombords att vilket yrke jag än tar mig an så kommer jag att göra det väldigt, väldigt bra för att jag har alltid haft det här drivet i mig att jag älskar att jobba. Men i det så har jag inte förstått att jag älskar ju också att jobba för bekräftelsen jag får. Bekräftelsen i att folk tycker att jag är duktig. Känner eller folk tycker att jag gör någonting bra.
Verkligen. Och det där är så farligt för att man mår ju väldigt bra då i stunden när man får den här bekräftelsen att någon ser en. Men så är ju inte livet att den kommer hela tiden och speciellt inte när man har gjort samma sak ganska länge.
Nej.
Så det kan ju vara en väldigt destruktiv sak att sträva mot. Kan du känna det? Att det är att nästan, det är ouppnåeligt.
Det är verkligen det. För att det slutar aldrig. Alltså när du väl kommer dit du tror att du vill så är det fortfarande för lite. Och det tror jag också man måste försöka lära sig att man inte alltid måste vidare utan att så här, det kan vara toppen så som det är just nu och det kan vara så som det är just nu i några år till. Det behöver inte alltid vara så här ja, men vad är nästa steg nu då? Hur kan jag utveckla det här? Hur blir jag bättre? Hur kan jag leverera mer?
Och det är så jobbigt också att ha lyckan i någonting som ska hända framöver. Mm. För om man går bakåt några år, då skulle man ju säga redan då att allt det man gör idag, då skulle man liksom vara nöjd, ja, om man bara har kommit hit och gör det man gör idag. Mm. Men ja, man glömmer saker så snabbt.
Mm.
Ja. Men hur gör du aktivt för att till exempel klappa dig själv på axeln, stanna upp, reflektera och så vidare? Har du några knep för det?
Mm. Nej, däremot inte så mycket så konkret. Däremot så har jag börjat att planera in göra ingenting tid i min kalender. Och med det menar jag så här, inga måsten dagar. Så jag ska ha, egentligen ska jag ha en i veckan. Det har inte riktigt blivit så. Men de veckorna jag har det blir faktiskt oftast väldigt mycket härligare. Att jag försöker ha en... antingen lördag eller söndag där jag inte har några måsten. Sen innebär inte det att jag måste ligga på soffan för det. Men jag har inga speciella tider jag behöver passa. Jag har inga krav att jag måste leverera någonting. Jag behöver inte träna om jag inte vill. Alltså allting sånt där. För att det minskar den här hetsen någonstans. Och det gör också att man blir väldigt mycket mer effektiv resten av veckan egentligen.
Mm. Jag tycker faktiskt, jag har också börjat med det där senaste året bara. Jag tycker det är så skönt. Och förut var jag tvärtom, då ville jag ha så varenda helg uppbokad. För då kändes det som att man gjorde någonting av tiden. Och man gick på de här middagarna och man hade allt möjligt inplanerat. Men nu, alltså det är sån så här, frihetskänsla att veta att man inte har någonting en hel lördag och en hel söndag, tycker jag.
Mm. Men det är så skönt. För ofta så det är väl också en nackdel med just stylistyrket eller hela det här frilanslivet. Att man, det blir väldigt mycket kvällsjobb, tidiga morgnar. Och alltså, jag har jobbat helg så länge jag kan minnas. Problemet är den att det blir liksom, du tågar på och du hinner aldrig njuta av livet. Alltså inte ens när du är med din familj eller när du är med dina vänner kan du njuta. För det är bara en annan milstolpe att kryssa av i, eller en annan sak att kryssa av i kalendern. Så det är de här lediga dagarna. De gör den skillnaden att man faktiskt kan njuta av det man gör på riktigt de dagarna. För att det är det jag har planerat i kalendern. Att jag får välja precis vad jag vill.
Mm. Så himla bra tips. Men har du någon gång känt att du har varit nära att få fysiska symptom på till exempel utbrändhet och sådana saker?
Ja, men det har jag många... Alltså vi har alltid haft den här mentaliteten i familjen att vi jobbar väldigt hårt och det är viktigt att ta eget ansvar och stå på egna ben, och vi lärde oss det väldigt tidigt som barn att redan vid 18 års ålder så var det så här, antingen flyttar ni hemifrån eller så får ni betala hyra, och vilket jag uppskattar på ett sätt för att det formar en på många sätt. Men jag tror också den här mentaliteten av att man är liksom duktig om man jobbar hårt och mycket. Det finns något fint i att vara en arbetsmyra. Den är jag väldigt präglad av. Så jag har varit nära jättemånga gånger. Jag har haft mycket problem med hjärtklappning och yrsel och såna här saker, men då har jag alltid hunnit bromsa i tid.
Så när du får sådana signaler, har du tagit dem på allvar, känner du, genom åren?
Det är svårt att säga, för att jag känner ju aldrig att jag har tippat över gränsen, men jag känner väl att i stunden har jag vilat. Jag vet inte heller om jag... ja, om det är en mognadsgrej, ju äldre man blir desto mer lyssnar man på sin kropp. För det kan jag lite relatera till ändå. Jag jobbar fortfarande mycket, mycket mer än vad som en normal liksom, arbetsvecka är. Men det är också, det kan ju vissa människor trivas med. Jag trivs ju i det, men jag tror att det är viktigt de här stunderna, så här ladda batterierna stunderna, där man är helt frånkopplad. Man pratar inte om jobbiga saker eller alltså sådär, utan man får liksom bara vara.
Men har du någonting, till exempel träning, yoga, meditation, är det någonting sånt som du använder dig av för att komma ner i varv? Och...
Ja, men jag har mina, vilket har hjälpt mig extremt mycket. Dels träningen, men sen rider jag, och det är min så här, rensa hjärnan tid varje vecka. Och jag tror att för mig så är ridningen någonting... jag är uppvuxen på en hästgård, så jag blir väldigt lugn av att vara runt djur. Och så det är en kombo av det och också att göra någonting där du egentligen bara tänker på precis det du gör. Du är så himla närvarande. Och speciellt för mig under ridningen. Träningen är också så, men ridningen tycker jag också är så extremt mycket roligare än träningen. Så den är min så här, heliga stund under veckan.
Du sa att du växte upp på en hästgård. Skulle du vilja berätta lite mer om det? Det lät mysigt.
Ja. Jag är ju uppvuxen på en hästgård utanför Eskilstuna. Med mina två föräldrar och min stora syster och min tvillingbror.
Just det, de tvillingar.
Ja. Och de alla bor kvar i Eskilstuna, men jag flyttade direkt efter studenten, så flyttade jag runt på lite olika ställen tills jag landade här i Stockholm. Men de har ju fortfarande kvar den där gården, så fort som jag får möjlighet så åker jag dit och samlar lite kraft och får njuta lite av naturen, för det är väl det jag kan sakna i Stockholm verkligen, att det är svårt att hitta en sån träd någonstans liksom, såna, eller där jag bor.
Vad tycker du hästar ger dig då?
De ger mig ett lugn, de ger mig villkorslös kärlek på något vis också.
Som djur gör verkligen.
Ja. Exakt. Jag är ju en riktig djurmänniska. Jag älskar ju djur. Alltså det, jag skulle kunna leva på en öde ö med bara djur. Jag ser mig som en crazy person. Det jag säger. Ja. Men det är verkligen. Alltså jag tycker att djur är livet. Och man tittar också på vad de kan göra för folk. Hur mycket glädje de kan skänka med så här pensionärer som är ensamma.
Och,
de är helt magiska på det sättet. Mm. Och de är också extremt lojala. För mig alltså djur är någonting som jag saknar att ha omkring, och så fort som jag får möjlighet, så fort jag kommer flytta utanför stan och har det lite lugnare, så kommer jag vilja skaffa både hund och häst, tror jag.
Okej, du skulle vilja ha häst i framtiden.
Ja, det är ganska svårt i Stockholm. Dels är det väldigt, väldigt dyrt, men sen är det också, det är så tidskrävande, och ofta så får man liksom, många av ställarna är utanför stan, så då ska man ta sig dit varje dag, och så i min livssituation nu så passar det inte riktigt, men framöver tror jag. Men nu så håller jag faktiskt på med och engagerar mig i en djurrättsorganisation som håller på med elefanter och nosar ner och sånt där i Sydafrika, och är med och driver den lite grann.
Och hur ser det samarbetet ut?
Det är en organisation, en svensk startup som heter Wildhood Foundation. De är verksamma i Sydafrika. Och de har liksom parkvakter där som både skyddar och sen hjälper de skadade djuren och så då. Och det är ju alla möjliga arter, alltså lejon, elefanter, noshörningar, allt möjligt. Men det är en organisation som jag verkligen kan stå bakom, för där jobbar de så att 100% går till välgörenheten, alltså varenda krona verkligen, och går till det där superviktiga arbetet.
Verkligen, ja. Man blev så ledsen när jag var i Kenya och Tanzania och reste runt och var på alla de här parkerna och såg de här mäktiga, jättevackra djuren. Och så man fick höra såna där om
sjukytte.
Det är så hjärtskärande, det är verkligen det. Och man förstår inte hur någon människa kan göra något sånt, men det händer ju hela tiden.
Nej, men det är så en himla stor verksamhet det där. Det är ju liksom en marknad som man kanske inte är så påläst om, men alltså varje halvtimme dödas liksom en elefant för sina betar, och det är så många. Alltså jag känner att jag nästan har en skyldighet att gripa in, för annars kommer de att dö ut, alltså, under våran livstid. Djur är verkligen något som jag brinner för och önskar att fler engagerades i.
Är det någonting du skulle kunna tänka dig att jobba ännu mer med i framtiden?
Ja, absolut. Jag tror ju, alltså min dröm var alltid att bli veterinär, och sen så bara bytte jag spår och hamnade där jag hamnade. Men jag tror absolut att när jag blir äldre och har möjlighet, eller ja, lite mer, när jag kan ha möjlighet med det, så kommer jag nog vända mig lite mer åt djurrättsorganisationshållet.
Spännande. Vad hade du för roll i skolan?
Menar du vem jag var?
Ja, vem var du?
Oj, gud, jag var en liten rebell i skolan. Jag var, det blev lite så. Jag är ju tvilling och min bror var väldigt lugn. Och då blev det lite så att vi fick två olika roller. Alltså jag var den stökiga och han var den snälla. Men jag har alltid skött mig väldigt bra. Jag har alltid haft bra betyg i skolan och så. Jag tror bara att jag var så här osäker och kaxig och inte så härlig egentligen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej. Där kände du att du liksom hittade dig själv då?
Men det var så många år någonstans som man ansträngde sig så mycket för att vara... med vara en av de coola. Och sen, alltså jag kan säga på riktigt att det var egentligen fram tills gymnasiet. Det kanske fejdade ut absolut tidigare under högstadiet. Så, men det var under gymnasiet som jag kände att det inte spelade så stor roll längre. Det var liksom inte av lika stor vikt. Och då fick jag nog också väldigt mycket mer skinn på näsan och blev liksom, jag hade ganska starka värderingar och kände att jag var trygg i dem, så någonstans gymnasietiden där blev jag vuxen, tror jag.
Men idag så uppfattar jag dig som att du är väldigt trygg i dig själv. Stämmer det?
Ja, men det gör det. Det gör det absolut. Men jag tror att återigen, jag är fostrad med väldigt starka värderingar. Så jag har egentligen haft med mig dem under hela tiden. Men det är ganska svårt som tonåring. Alltså man vet vad som är rätt, men man vill också vara omtyckt av alla andra. Och, men på ett sätt så följde jag ändå alltid de där med, för jag har alltid varit väldigt så här, försvarande mot folk som har varit mobbade. Jag har alltid liksom skyddat dem, och jag har aldrig retats eller någonting, för vi visste så tydligt hemifrån att det var liksom, det gör man inte. Och så jag har alltid varit väldigt snäll mot dem som har det tufft. Men jag har inte alltid varit kanske så snäll eller lätt för lärarna att ha att göra med. Så.
Ja.
Men, nej, men nu idag så känner jag mig extremt trygg i mig själv. I alla fall vem jag är. Men sen så är det såklart att vi alla lever ju med våra liksom... hjärnspöken när det kommer till just den här, alltså den branschen är väldigt ytlig, så det kan ju vara allt ifrån att man känner så här, usch, nu börjar jag få rynkor i pannan, eller och alla andra är så släta, eller usch, nu börjar rumpan hänga lite, alltså det kan ju vara allting sånt där som man så där känner jag mig inte lika trygg. Mycket tryggare än vad jag har gjort under mina yngre dagar. Men det är väl också en baksida av att vara och jobba med det vi gör, att man är granskad hela tiden.
Hur gör du för att inte jämföra dig själv med andra då? Eller gör du det?
Jag tror omedvetet att man gör det ändå. Men jag försöker, alltså för mig har det varit viktigt att min Instagram handlar om min stil och inte om att jag ska vara snygg hela tiden. Och därför är det också viktigt för mig att blanda in bilder när jag är osminkad eller någonting, så att det får liksom inte bara handla om att jag ska se snygg ut, utan det måste vara inspirationskonto eller mer liksom med vad jag åstadkommer mer än, än bara hur jag ser ut, alltså mitt skal.
Men jag kan tänka mig att det ändå så går ganska mycket tid åt sociala kanaler då, när man jobbar som influencer. Kan du inte bara känna ibland att du bara vill stänga ner alla konton?
Jo, gud jo. Alltså verkligen. Och ibland så känner jag bara att det står mig liksom upp i halsen, alltså speciellt när man är iväg på vissa saker och bara vill njuta egentligen, men känner att man någonstans har liksom en skyldighet att uppdatera, eller lite som att man inte riktigt kan slappna av förrän du har uppdaterat. Så jag kan inte säga att jag kommer hålla på med det för evigt eller någonting, men därför har det väl varit precis lagom med mig med en Instagram. Det är därför jag har valt att inte gå in i bloggvärlden, för det kan ju se, alltså när jag och Petra reser tillsammans, hon kan ju sitta på natten när vi kommer hem från en middag och liksom skriva blogginlägg.
Men är det här de största nackdelarna med att vara influencer, tycker du, eller finns det andra saker också?
Alltså det finns så himla mycket bra. Det finns ju liksom... man får göra så himla mycket kul saker. Och man kan som influencer så är det ju väldigt nischad ofta. Så det blir ju också så här ganska... Jobben blir också väldigt naturliga för en att göra. Alltså jag som gör med mode ofta och sådär. Men den största nackdelen är väl just den här att... alltså, man hela tiden är granskad av andra människor och andra människor. Nu är jag väldigt besparad från hat. Men jag ser ju liksom hur folk tar sig friheten att klanka ner på folk bara för att de är officiella. Och där någonstans tycker jag att det liksom... där behövs det skärpas till. Alltså det måste få ett stopp.
Men, och allt som kommer då, för det är så mycket roliga saker, som sagt, det är mycket fester och event och roliga grejer man träffar folk på. Är det en miljö som du trivs i?
Alltså jag har alltid varit en extremt social person. Jag har väldigt lätt att träffa nya människor. Man pratar ju om introverta eller extroverta människor, och jag är en extremt extrovert person som liksom får energi av att träffa människor och mingla och sånt där. Alltså mingla kan vara typ det bästa jag vet ibland. Men sen har det också kommit till en gräns nu på senare tid när jag har känt mig lite så här halvutbränd. Där jag faktiskt inte har någon energi över att göra. Så då, nu har jag gått på väldigt lite grejer istället den senaste tiden. Bara för att jag, det har inte gett mig energi längre, det har tagit energi från mig. Så jag tycker det är så himla beroende på vad man är i livet i övrigt. Jag kan älska att gå på events eller träffa folk, så jag kan tycka att det är så himla kul. Men vi blir så vi skulle kunna fylla våra dagar med att gå på events från morgon, alltså varje dag. Så det blir ju lite mycket till slut ändå. Även om man tycker att personerna där är superhärliga och liksom eventen är väl uppstyrda och så kan det fortfarande dränera en ibland.
Verkligen. Men vad känner du just i den här perioden som du är i just nu? Vad ger dig energi nu?
Men nu är det egentligen bara så här, sånt som jag... så här lite klyschiga saker, träning, se till att sova ordentligt, vara med familj och de närmsta vännerna, allting sånt där som jag tidigare var så här, tyckte lite tråkigt, men som jag fattar att så här, när det väl när man väl kommer till en punkt att man är ganska trött, så är det som spelar roll egentligen, och det är ju det som man får allra mest energi av.
Mm. Men, och du säger att en vanlig arbetsvecka, det är definitivt mer än 40 timmar. Mm. Hur mycket jobbar du egentligen?
Alltså jag skulle säga att jag börjar min dag nästan varje dag klockan 9. Vi har så här, jag och min assistent ses alltid klockan 9 på kontoret. Ibland 8:30, men oftast klockan 9. Och sen skulle jag säga i regel att jag kommer hem... alltså ganska exakt klockan 9 på kvällen. Ibland blir det ju senare för att det är inspelningar, och ibland, men jag är aldrig hemma innan 8. Och sen så jobbar jag allt som oftast lördagar och söndagar, förutom nu den här senaste tiden då när jag har planerat in en dag i veckan ledigt. Eller då har jag planerat en helgdag i veckan ledigt.
Ja, men det här låter ju supermycket. Hur orkar du?
Det säger jag alltid. Alltså, mina partners har alltid sagt åt mig, men gud, hur orkar du? Eller min familj också. Men jag tror att trixet har varit att jag alltid har tyckt att det har varit kul fortfarande. Det är många som känner att jobbet är ett måste, men jag kan verkligen njuta av att arbeta. Jag kan tycka att det är mycket. Många delar av mitt jobb är så extremt roligt, så jag kan också få energi utav att jobba. Jag tror att det är därför som jag orkar. Och sen så har jag alltid varit en person med så här väldigt, väldigt mycket energi. Som tycker att det är mega tråkigt att ligga och titta på film eller typ... jag tycker inte så mycket om att inte göra någonting. Så jag tror att det är därför jag är van vid det tempot, så därför funkar det för mig.
Men då måste jag bara få fråga med relationen då. Jag jobbade ju några år i tv-branschen och då med samma kille som jag har idag. Och han tyckte att det var jättesvårt, för han var så här, vad håller du på med? Mm. Vi ses ju aldrig. Då hade jag ju också såna här tider och jobbade ofta så här fredag natt och så var helt slut på lördag. Mm. Men hur får du det att gå ihop?
Alltså jag har till att börja med en världens mest förstående pojkvän när det kommer till det. Han klagar aldrig på att jag jobbar, eller aldrig ska jag väl inte säga, men han klagar sällan, för att han vet att jag tycker att det är kul och mår bra av att jobba också. Och han klagar aldrig om jag ska åka på någon pressresa eller någonting, men det är klart att vi har haft diskussioner, för att han har mer varit kanske orolig ibland över att tempot är alldeles för högt. Och han kan ju se på mig också när jag går in i de här lite, men nu är jag lite för slutkörd perioderna. Så jag tror bara att vi har fått det att funka, för att han kan komma till mig på jobbet ibland. Eller vi hittar liksom, vi gör något, alltså ofta när vi kommer hem på kvällen så vi sitter aldrig med våra telefoner hemma. Så den tiden vi har, även om det är ganska lite, så gör vi ofta någonting bra utav den. Vi kommunicerar mycket, vi lagar allt, eller han lagar alltid mat till mig på kvällen och jag sitter och pratar med honom under tiden. Så det, vi har gjort de stunderna till... till något bra.
Är det en regel som du kan rekommendera till andra, just att man inte ska hålla på med telefonen? För det kan ju verkligen ta upp mycket tid.
Ja, men jag tycker det är så sorgligt när man ser, när man går iväg på liksom restauranger eller sånt nu och ser när par sitter med sina telefoner eller så. Jag tror att vi lever i en tid där verkligen elektroniken kan förstöra relationer. Alltså folk som kommer hem och sätter sig och liksom scrollar på Instagram, det är ju, vad har man då egentligen? En soffkompis, det är ju, då är det ju bättre att vara själv.
Jag blir så stressad också när folk håller på med telefonen typ på middagar eller i soffan eller sådär. Jag blir verkligen så här, jag får hjärtklappning, jag kan typ inte slappna av. Men det tycker jag var ett väldigt bra tips. Nu har du en period där du känner dig lite tröttare än vanligt, men du är medveten om det.
Som sagt så går det ju, det är väl så för alla också att ibland har man mer, ibland har man mindre, och jag har haft väldigt mycket senaste tiden, vilket har varit fantastiskt kul också. Men där är det ju viktigt också att dra i handbromsen och kanske vara så att så här, även om man vill vara med på allt och man vill göra allting, så kanske man får prioritera lite där. Att så här, jag kanske inte kan göra den och den grejen. Jag kanske får välja bort och ta det där jobbet även om jag skulle vilja göra det. Och lite så. Att man bara lite uppmärksam, lite extra uppmärksam kanske.
Verkligen. Men du har ju redan nu i din karriär checkat av väldigt många stora drömmar. Vad är du mest stolt över hittills?
Det är så svårt för att alla jobb blir ju alltid ett jobb. Däremot så kan jag ju känna mig mer eller mindre nöjd med vissa konkreta stylingjobb. Så. Men än så länge så skulle jag säga, alltså jag är absolut stolt över vad jag har åstadkommit. Och jag försöker att klappa mig själv på axeln ibland och tycka att jag har gjort det bra på den tiden som jag har jobbat inom branschen. Men mitt mål kanske är, som jag sa innan, att göra någonting större, alltså någonting kanske för någon eller några, alltså kanske för djuren, så man känner att man gör någon skillnad på riktigt. Det låter ju som så här Fröken Sverige svar nu, men det är verkligen så, för att min bransch är ju liksom, det är inte raketforskning och det är inte livsviktigt heller, utan det är ju bara något ytligt och kul. Så jag kan vara stolt över det till en viss gräns. Men jag kanske hoppas på åstadkomma någonting ännu större.
Men har du känt så länge, eller är det här någonting som har kommit lite senare med åren? För så kan jag också känna verkligen, att man vill göra någonting meningsfullt och kanske inte bara för sig själv utan också för andra.
Det har nog mer kommit på senare år. Men jag har aldrig tänkt så mycket så här, okej, men vad är nästa steg, vad ska jag nu, utan jag har mest hamnat där jag har hamnat, och nu är jag inne verkligen i en sån där period där jag känner så här, ja, men det här med den här Wildhood Foundation och allting det där, så att någonstans så kanske det är hela den grejen som har triggat igång det ännu mer, så det kommer nog ta ett tag innan jag kommer gå ur den här branschen helt, och det kanske jag aldrig gör. Jag kanske har en fot i båda världar, men för jag vet inte riktigt vart jag ska just nu, så vi får lite se vart jag landar.
Men just att du sa att det är en ytlig bransch, märker man av det, tycker du, på många sätt?
Det är ju en ytlig bransch, men jag skulle inte heller säga att det är ytligt folk som jobbar i branschen. Och det är nog en viktig skillnad, och det är något som man skulle vilja förklara för allmänheten hur det är. Alltså vi är liksom helt vanliga personer som bara tycker om kläder lite extra eller och smink hantverk lite.
Nästan.
Mm. Ja, precis. Så där finns det också liksom en väldig skillnad i
förutfattade meningar.
Ja, precis. Jag tror liksom, alltså, som sagt, jag har ju några av mina absolut närmsta vänner i den här branschen och då kommer jag liksom från en småstad och förstår hur man ser på hela det här Stockholms fläden och ytligheten och allting, men det är ju inte riktigt så. Utan det är människor precis som alla andra. Och det, sen är det klart att det finns folk som är lite extra fina i kanten eller bryr sig lite för mycket om vad man har för mascara, eller jag vet inte, men jag tror att det är en viktig skillnad i alla fall, att det är en ytlig bransch, men vi känner nog mer en prestationsångest över att man ska prestera för folk som följer en än för att vi ska prestera för varandra inom branschen.
Men nu på slutet är det en del influencers som har öppnat upp om så här psykisk ohälsa, att de känner sig, att det är så himla skyhöga krav på en hela tiden, både på utseendet men också på allt man gör. Kan du känna så?
Ja, jag förstår vad de menar. Samtidigt som jag också tycker att Instagram och blogg och allting, liksom hur man väljer att leva sitt liv, det är ju bara upp till en själv. Så jag kan tycka att det är viktigt att vara uppmärksam på så här, klarar jag av det? Eller vill jag ha det på det här sättet? Mår jag inte bra av det, så är det ju, det är ju egentligen bara att stänga ner det.
Och skaffa sig ett annat jobb.
Precis. Så jag tror det är viktigt att liksom inte sätta på sig offerkoftan heller. För att jag har ju också ett aktivt val att göra det eller inte. Jag sitter ju inte med liksom kniven mot struven.
Eller,
så jag tror att det är viktigt att känna, är det här någonting för mig? Och kanske att om man hittar en inriktning, man kanske kör på inredning eller man kanske kör på mode eller man kanske kör på ridning eller träning eller vad den är, då kanske inte utseendet är lika mycket i fokus. Alltså för mig är inte utseendet prio i min kanal, alltså på Instagram.
Men hur tänker du då när du bygger ditt varumärke? Har du någon strategi eller?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har ju varit på möten med några sådana här varumärkesbyggande. För att det är ju många, det finns ju många sådana företag i Stockholm. Och de har alla haft ganska tydliga strategier för vad de har velat. Men jag tror bara att än så länge har jag bara velat ta det som det kommer. Men jag kommer säkert om något år eller på sikt i alla fall anlita en sån för att konkretisera det lite. För nu är det lite luddigt. Det enda jag är klar med är väl att jag är liksom en modeprofil. Men vad det ska bli av det mer, om jag ska fortsätta jobba som stylist eller om jag ska starta något eget, jag vet inte det. Alltså jag är verkligen i en så här lite ingenmansland nu, vilket jag också kan tycka är lite härligt.
Men och framåt då, du sa att du inte ofta planerar saker. Du är liksom ingen så här bucket list person så att du har så här.
Nej. Alltså det enda som jag liksom, nej, alltså jag har verkligen ingen bucket list, men det enda som jag försöker att göra, jag försöker att göra resa mycket eller göra mycket små så här weekend trippar, bara för de tycker jag förgyller livet så extremt mycket. Så jag liksom köter på med jobb väldigt väldigt mycket och sen så unnar jag mig däremellan. Och det är säkert också en anledning till att vi har fått vår relation att funka så bra, för att vi har gjort väldigt mycket roliga saker tillsammans. Alltså vi älskar att åka bara på så små mini-weekends till typ Göteborg eller Köpenhamn eller vad det nu kan vara. Och bara så här unna sig för en helg och sen så tillbaka till verkligheten.
Ja, men verkligen. Det är ett väldigt bra relationstips tycker jag också. Om du fick bestämma en gäst, en kvinna, inspirerande, stark kvinna som vi skulle bjuda in till Women Up-podden, vem skulle du rekommendera och varför?
Oj, den var svår.
Ja, finns
det
många.
Finns ju så många coola tjejer.
Verkligen.
Men en är väldigt cool tjej som även är en kompis till mig är Cissi Fors. Jag tycker att hon har så himla sund livsinställning.
Ja, hon är faktiskt på planeringen. Så hon är,
ja, är det sant?
Ja, ja. Hon hörde faktiskt av sig till oss, det är jättekul.
Så kul ju.
Verkligen.
Ja, men henne borde ni verkligen ta in. Hon är magisk och väldigt spännande person.
Vad roligt. Tusen tack för att du medverkade i Women Up-podden.
Tack snälla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.